Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 276 utav Svenska FPL-podden. Spelet är lanserat för säsongen 24-25. Det är den 17 juli och agendan för dagens avsnitt är att, ja, ganska fritt. Vi ska komma med en initial tanke kring allting. Vi ska såklart ge information om poddliga, glänliga, hur man går med och allting sånt. Vi har utlottningar till våra patrons och sen ska vi gå igenom alla nyheter, för det är för en gångs skull en hel del nyheter. Vi har ett nytt chip som släpps i januari som ingen vet vad det är. Vi ska prata om det. Vi ska komma med tankar, initiala tankar kring uppdaterade regler. Vi har fler sparade byten, vi har ett uppdaterat bonuspoängsystem och lite sånt. Sen har vi fått priser släppta här under ett tag och idag släpptes spelet med alla övriga priser. Vi ska komma med lite initiala tankar kring det. Vi ska kolla lite spelschema. Vi får se hur långt det blir. Jag sitter på en ö ute i Finland. Lätt alkoholpåverkad. Ber om ursäkt på förhand. Men det kanske kan bli kul. Jag vet inte. Det roliga är att vi samlade alla tre. Stefan, du har varit i Norge, tillbaka i Sverige. Hur är läget?
Ja, men det är bra. Mitt mellan semester och jobb här någon vecka. Ja, men då passar FPL på att släppa spelet samtidigt. Så att det finns att stå i, men bara roligheter.
Precis, Stefan gnäller där att det är lite mitt i. Fredrik, du och jag som har semester på riktigt. Du är på hemmaplan, jag är i Finland på sommarstugan. Att få ett lågt FPL-ID, det är inte så enkelt när man är på ett badhus eller sitter i en bastu.
Nej, men det är ju inte det. Ni gör ju Finland-Norge där jag tog en förlaget och gjorde Legoland i Danmark. Men har hunnit hem från det och tänkt att nu kan jag sitta och hålla koll på det här. Men då fick min kära fru först att vi skulle åka och bada. Och toffel som man är, så det är klart att vi gör det. Så att varje hel och halvtimme fick jag pipa upp och liksom trycka uppdatera telefonen. Och sen framåt var det 3:30 kanske. Så jävlar, nu är det live. Bara, ta allting. Och så landar vi på 11 242 för egen del i alla fall.
Femsiffrigt, jag vet att du landade in på fyrsiffrigt, Stefan.
Jajamän, så att till min arbetsgivares förträt och uppdaterade sidan några gånger för mycket kanske. Men det landar på 9834, så det är väl helt okej.
Hör av dig till IT-support. F5 verkar ha blivit utslitet. Ja, nej, 21 000 grejer jag när jag gav upp, hoppade in i bastun, kom ut och såg att det hade blivit kaos och regga ett lag. Det är ju oerhört nördigt, och för er som inte ens fattar vad vi pratar om så är det ju ett FPL-ID som, ja, jag tror att om det är precis in på sista gränsen, om man inte kan avgöra vem som vinner en gameweek eller vinner en liga med antal byten och antal poäng och flest gjorda mål och sånt där, då är det FPL-ID som avgör. Annars är det ju bara ren smidighet när man ska gå in i de här olika verktygen. Vi har pratat mycket om FPL.team tidigare. Då behöver man sitt FPL-ID. Frågan kommer komma från alla möjliga håll, Stefan. Hur hittar man sitt FPL-ID?
Ja, men man går in på Game Week History och så kan man se det som en siffra i browsern då.
Ja, uppe i webbläsarfönstret så hittar man alltså. Om man går in på Pick Team som det ser ut just nu, och points funkar ju även när spelet är igång, och går in på Game Week History så ser man uppe i webbläsarfönstret en, ja, massa siffror, och beroende på hur tidig du har varit så har du ett lågt, en låg siffra, och om du är sen så har du en siffra runt 11 miljoner eller motsvarande. Så är det med det. Det är inte en jättestor sak. Någonting som är en stor sak däremot, det är att gå med i poddligan. Och alla ni som var med i poddligan nästa år, om ni bara går in via ert tidigare konto, alltså det som ni använde förra året, så där, loggar in på det, renew your leagues, så kommer du med i poddligan. Men vi vet ju att vi har många nya lyssnare. Vill ni hoppa med i poddligan där vi som vanligt, helt gratis att vara med, tävlar om jättefina priser till alla vinnare, så behöver man skriva in en kod. Enklast så hittar man den på Facebook på vår sida, Svenska FPL-podden. Men jag nämner även koden här lite kort, och det är MPV, alltså Martin Petter Viktor, BJ, Björn Johan och sen en femma i slutet. Så MPVBJ5 går man in på och söker som ligakod som är med i poddligan. Ännu viktigare att nämna kanske, eftersom att det inte räcker med att bara förnya sina ligor, det är ju att gå med i Glenligan, den enda betalliga som du egentligen behöver vara med i. Och Glenligan, det kostar 275 kronor att vara med. 50 kronor går som vanligt direkt till Barncancerfonden. Förra året var ni, vi och allihopa tillsammans med och samla in, vad blev det? 110 050 kronor tror jag att det blev till slut till Barncancerfonden. Och vi hoppas kunna slå det i år såklart. Men här behöver man swisha 50 spänn. Enklast såklart, man kan kolla in på Svenska FPL-poddens Facebook-sida. Men jag skulle även rekommendera alla att gå med i Facebook-gruppen Glenn Fantasy PL, och där hittar man allting. Swish-nummer för de här 275 kronorna är 123 35 67 138, och sen är det den här ligakoden, och den är ju 48 N som i Niklas 9 dubbel D, alltså David 48 N9DD. Vi lägger upp den på vår Facebook-sida, men jag rekommenderar alla att även gå med i Glenn Fantasy PL, så hittar man allting om det. Och ja, jag ber om ursäkt, det blir lite så här långrande. Vi kommer återkomma till det här i varje införavsnitt, för vi kommer komma med ganska många. Och då trycker vi på poddligan och Glennligan. Det kommer vi fortsätta att göra. Stefan, Mystery Ship januari. Vad säger du? Det är en nyhet. Det ska komma ett nytt chip. Vi vet inte vad det är när vi går in i säsongen. Det känns som Premier League i stort. Ingen vet vem som kommer få minuspoäng till höger och vänster. Kommer City åka ur i år? Vem vet?
Ja, när ska matcherna spelas? Vet man inte heller när man ska åka iväg. Så att, de kör väl på den agendan. Nej, men jag lägger faktiskt ingen vikt vid det. Det är så ingen som vet. Det går bara att spekulera. De gör väl det för att försöka, ja, men skapa någon form av att folk ska kanske komma tillbaka till sina ghost ships, vad vet jag. Men eftersom det är lika för alla så lägger jag ingen större vikt vid det chipet just nu.
Ja, Fredrik, är det jag som överreagerar, eller? Jag hatar ju att gå in i en säsong, precis som i Premier League, utan att veta förutsättningarna.
Ja, det är, i och med att de gör det så känns det som att det kanske kommer vara någonting som ser större ut än vad det är. Förhoppningsvis är det inte någonting som kommer att påverka slutresultatet allt för mycket. Är det liksom bara någonting som påverkar hur man har spelat spelet fram tills dess? Man ska släppa efter halva säsongen. Det är andra halvan av säsongen. Det kommer double game weeks. Kan det vara något som kopplar till det kanske? Ja, det finns ju lite andra typer av fantasyspel till andra ligor runt om i Europa med andra typer av chip. Har man liksom sneglat på någon av dem och kanske snott någon? Det blir intressant att se, men jag är lite inne på Stefans linje. Vi kan inte göra så mycket mer än att fokusera på det vi vet vad det gäller förändringar. Sen får det jävla mystery chipet poppa upp. Men det är klart att när det väl kommer att börja närma oss januari så kommer de ju säkert från officiellt håll att bygga upp det lite, och ja, det blir såklart intressant att se vad det är ändå när vi väl kommer dit.
Klart det är lika för alla. Det som är, som sagt, är ju att det tillför eventuellt då en viss del av slump beroende på hur du har använt dina tidigare chips. Så kan det vara en för- eller nackdel beroende på vad det är för chips som kommer in. Men ingen vet ju vad det är idag förutom FPL själva, om de ens vet det. Jag är till och med i någon form av konspirationsteori. Vi försöker göra något kul. Vi vet inte riktigt vad det är, men ja, nu pratar jag med finsk promille i blodet här från sommarstugan, men lätt irriterad kan jag ändå vara att de släpper någonting utan att släppa jack shit egentligen. Det de däremot har släppt är lite uppdaterade regler. Och där har de varit snälla nog att meddela vilka regler det är. Och det är ju tacksamt. Bland annat så vet vi att man numera för den här säsongen kommer kunna spara inte två, inte tre, inte fyra utan upp till 5 fria transfers. Och det är väl egentligen den största grejen tillsammans med då att sparade byten även är kvar efter chipdragning som wildcard och free hit.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. To be.
Fredrik, spontant, positivt, negativt, vad tycker du?
Nej, men spontant tycker jag det är ganska positivt det här med att man kan banka fler byten. För jag tycker att det kan tendera att gynna både dåliga och bra spelare, fast på olika sätt. De som missar ett par deadlines och liksom, ja, men då har de lite morot att komma tillbaka, för de sitter kanske med 4 fria transfers och kan göra någonting. Och det kan ju göra att det bibehålls ett intresse från större håll. Och för oss som får på något sätt anses lite mer initierade, ja, men då ger det ändå lite större frihet. Vi brukar prata om fattigmans wildcard. Det får vi väl begrava det uttrycket nu när man liksom sparar ihop 2 fria och drog en -4 och gjorde 3 byten. Jag vet inte vad vi ska kalla den här rikemans barns wildcard när man sitter med 4 fria transfers och kan verkligen liksom, möblera om. Jag tror att kanske kommer vara ganska ovanligt att någon kommer att spara ihop 5 fria transfers med flit. Men med de priserna vi ser på premiumspelarna, så alltså, spara ihop 3, kanske till och med 4 fria byten gör ju att det blir lite lättare att få in en Erling Haaland eller Mohamed Salah till exempel, om man har valt att kliva utan dem. Sen kommer det ta ett par veckor att spara ihop. Men bara möjligheten att det går. Jag tycker ändå att det är positivt, faktiskt. Det är liksom, regeländringar kan ju vara svåra, men här tycker jag nog att de har lyckats. Och jag har inga som helst problem heller med att man får, om man då har 3 fria och så drar du ett liksom free hit, då har du fortfarande kvar dem efteråt. Ja, men det är inte helt orimligt ändå, kan jag tycka. Så att just de här 2 förändringarna känner jag mig ändå ganska positivt till. Sen var det lite väl i överkant kanske att trycka på med 5 fria, där direkt med 4 eller 3 så. Men vad fan, nu är det vad det är, och jag väljer att se det här som en positiv uppgradering.
Mm. Stefan, delar du Fredriks liksom synpunkter kring det här? Jag kan väl hålla med Fredrik ganska mycket i mycket. Jag tror att det är väldigt ovanligt bland initierade managers att man har det superbra och kommer spara ihop 5 fria och sitta med det. Däremot, som sagt, för mindre initierade så får man ju nästan ett nytt wildcard, och det är väl positivt för att få fler aktiva managers. Och det finns ju ändå en tanke när man sitter med 2 fria och man kan göra någonting men håller det för att få en tredje. Det kan jag ändå se mig hamna i.
Ja, nej, men spontant så tycker jag att det här känns intressant. Mycket liksom utav de anledningarna varför jag tycker det har Fredan redan tagit upp. Och jag instämmer med att, ja, men vi får väl se hur det känns, men 5 känns kanske lite mycket. Men det som jag tror att det kan göra är väl att vi har ju liksom alltid tjatat om att det är jobbigt med templet och att folk har samma lag. Det känns som att nu kommer folk vara på olika strategier mycket mer, med tanke på om man har använt byten eller inte. Så jag är rätt, ja, men positivt inställd till de här förändringarna. Och ja, men varför inte liksom, hamnar man rätt på det i början så, ja, man kan sitta i 5 veckor och sen dra ett wildcard, så sitter man där med sitt wildcard och 5 fria byten. Det, ja, det är också en strategi till exempel.
Mm. Vi pratade, ja, lite, Stefan, innan vi tryckte på play här, att det som det skulle kunna påverka själva spelstrategin, det är ju att man vill kanske ha en lite starkare bänk. Kan det vara värt att uppgradera men, en icke-spelande 4,0-back till faktiskt en helt okej, okay, kanske till och med halvbra 4,5-back hela vägen ut på tredje kvisten, utifrån att om man får en skada så kanske man har i större utsträckning är benägen att liksom övervintra folk på bänken skadade, om man ändå har andra spelare att chippa in, just för att spara ihop byten och kunna göra liksom lite större moves med kanske tre byten än ett eller två.
Mm. Ja, nej, men det är någonting som jag funderar på också. Så det hade varit, i teorin så låter det som att det kan vara fördelaktigt, och det hade varit superkul om man behöver, eller om man får fördel av att använda bänken oftare, för att ja, men som vi har spelat och som många har spelat framgångsrikt så har det varit ganska mycket liksom att bänkspelarna bara har kommit till spel när det väl liksom verkligen brunnit i bygget. Och så hoppas jag att det kanske, att vi kommer gå ifrån det lite grann, och att man, ja, men kanske sitter och roterar lite mer på bänken.
Mm. Och nu har vi framförallt kanske pratat om sparade byten här upp till 5 fria transfers. Men jag var inne på det att Stefan, man även får sparade byten efter wildcard och free hit. Tidigare har vi ofta pratat om så här one week punt, att gå på någonting för att man ändå bränner det bytet. Det kanske vi inte kommer se lika mycket. Men jag är spontant ganska positiv till det här, för att det blir ett beslut till att ta inför att man ska dra ett wildcard, att inte bara göra ett byte bara för att. Hur känner du kring det?
Ja, det, risken kanske är att liksom, det blir att folk sitter och lite väl mycket på händerna, för liksom, en podd som oss som ska hålla på och reka vilka man ska ta in, så kanske det faller bort lite. Men jag tror ändå att liksom, man måste ändå hålla sig ajour med vad som händer i spelet, och det är klart att det kommer finnas ett värde av att hålla sig uppdaterad kring spelare och vad vi ser som händer i ligan. Men ja, jag tycker att det är positivt, för att det kändes väldigt konstigt att man skulle, ja, men bli av med ett sparat byte bara för att man drog free hit tidigare. Det kändes som att man liksom gick bet på det lite grann. Så att jag tror också att jag gillar förändringen i stort.
Mm. Den stora skillnaden i spelen då, som lägger om alla våra strategier, Stefan, vad tycker du om det här att målvakten numera får 10 poäng för mål istället för 6 poäng?
Ah, shit, fan, jag måste tänka riktigt hårt på den där.
Inna Alisson.
Ja, precis.
Målfarliga målvakter.
Det kommer ju såklart inte påverka någonting.
Jag hade hoppats på en längre utläggning. Jag förde precis burken till munnen för att ta en liten sipp, så du får fortsätta att lägga ut texten där, Stefan.
Okej. Nej, men jag tycker såklart att det här är en värdelös förändring, men däremot så har de gjort stora förändringar på hur bonus räknas, och där finns det mer att prata om, kan jag tycka.
Ja, men precis. Nu har jag hunnit drucka ur munnen som jag hade. Och det har du helt rätt i. Jag tänker att vi kanske till och med behöver gå tillbaka och göra ett specialavsnitt kring det här. För ja, här tror jag, ni som lyssnar på podden och många som inte gör det, här finns den stora skillnaden att göra. Att målvakter liksom får fler poäng för gjort mål, ja, det kan man kanske lägga åt sidan. Men BPS-delen, vi kan gå igenom det kort idag, men jag tänker att vi kanske behöver göra ett rent specialavsnitt där vi pratar BPS-delen. Dels de förändringar, men kanske också bara gå igenom BPS-systemet så som det är och se vilka spelare som gynnas utav det. Och det de egentligen har gjort, om vi börjar då med målvakter som får fler poäng, så får de ju även sänkt då BPS. Och BPS, så här är det ju, i varje enskild match så är det i grunden en spelare som får 3 bonus poäng till ditt fantasylag, en spelare som får 2 och en som får 1 poäng. Däremot om man är på lika poäng så får båda då den siffran, så får 2 högst BPS, så får de samma, alltså 3 poäng, och ska det delas ut så. Men BPS är de bonusgrundande poängen. Stefan, är det så att jag svamlar lite för mycket? Jag känner att jag har finsk promille i blodet.
Ja, nej, men vi kan väl gå in så här ännu mer i detalj när vi spelar in liksom avsnittet som helhet. Det som blir intressant här är ju liksom, vad blir det för förändring från hur det såg ut föregående år? Mm. För att alla kan ju kolla tillbaka på hur mycket poäng ja, men folk tog förra säsongen, hur mycket bonuspoäng, och så kan man få en uppfattning om vilka som är bra och dåliga på bonus och ta bonus. Men förutsättningarna ritas om en hel del den här säsongen, och det är ju primärt för att man, ja, men viktar om en hel del, för att till exempel alla målvakter och försvarare får ju -4 i den här bonuspoängräkningen för varje mål de släpper in. Och det här straffar ju ganska extremt på målvakter och backar, och det kommer krävas nollor nästan uteslutande för att man ska ha chans på bonus. Vilket inte har varit fallet tidigare. Samtidigt så höjer de alla offensiva spelare, för att ja, men skott på mål ger 2 extra bonuspoäng eller BPS-poäng, och varje vunnen frispark ger också en extra BPS-poäng. Och det höjer ju de bra offensiva spelarna, så att liksom, det är en dubbeljustering. Dels så får försvararna mindre BPS, och så får de offensiva spelarna mer BPS. Vilket får stora konsekvenser när man kollar på det.
Ja, jag kan tycka att det är ganska rimligt. Tidigare har man fått minuspoäng för att man har orsakat frisparkar, men man har inte fått något plus för att man har vunnit någon. Ganska rimligt att de ändå inför att man får poäng för vunna. Dessutom har man fått minus för att man har skjutit och missat mål, men man har inte fått något BPS för att man har träffat mål. Så att jag tycker att det är rimligt, men som du säger så lägger det om landskapet ganska mycket, framförallt där de ger liksom minuspoäng, 4 minus för varje insläppt mål för målvakter och försvarare. Och det de har gjort i motsats då i defensiv riktning, som vi inte har nämnt än, det är att de ger +3 BPS för rensning på mållinjen. Som, ja, jag ser redan nu hur vi kommer se problem med det här. Vad är på mållinjen? Vad är inte på mållinjen? Bollen har passerat målvakten, men sen helt plötsligt står en mittback 1,5 meter ut och nickar bort bollen som annars skulle gå i mål. Är det rensning på mållinjen? Vad säger du, Fredrik?
Nej, utan då kommer ju den mittbacken, beroende på om man har sig själv i sitt fantasylag, vänta in tills han är på mållinjen, alla John Stones mot Liverpool där. Dåligt minne. Och rensa bort den liksom när det är 1,29 centimeter kvar, eller vad fan det nu var. Nej, men det är ju såklart jättelöjligt att tro att det ska kompensera någonting. De liksom vräker på en jättemakaron i negativ riktning för BPSen för försvarare, och så ger de liksom en halv ostbåge, inte ens luftad liksom. Så att, nej, riktigt, riktigt tungt för försvararna, och jag tror att det här kommer att vi ska grotta ner oss mer i ett extra avsnitt som ni var inne på, men vi kan väl redan nu liksom säga att den spontana känslan är att det kommer att drabba försvararna väldigt mycket vad det gäller just bonuspoäng.
Kanske lägga lite mindre pengar i försvaret då, det är väl det som vi ändå kommer upp till. Och alltså, vi ska göra ett specialavsnitt till det här, se vilka som kanske gynnas av att få bonus, för att ja, men de drar på sig väldigt mycket frisparkar, eller kanske framförallt har mycket skott på mål, och det finns flera tydliga exempel på det här. Men det är faktiskt ett eget avsnitt att göra för att ens prata kring det. Och innan vi går in på priser skulle jag vilja slå ett stort slag för att bli Patreon till Svenska FPL-podden. Stötta det arbete vi gör. Det gör man via patreon.com/svenskafpl. Just nu så vill vi såklart gynna alla våra patrons som vi har. Och det med en utlottning. Vi gör ju ofta sådana här utlottningar under året. Och man kan stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och vid utlottningar så får man 1, 2 eller 3 lotter i varje utlottning, beroende på vilken nivå man är med i. Nu har vi lite olika grejer från våra partners att lotta ut. Vi har 2 stycken presentkort från Unisport Stores till ett värde av 1100 kronor. Det vill säga typ en matchtröja. Så dyra har de blivit. Vi har 4 stycken presentkort från Nakata på 500 kronor styck. Och vi har 2 stycken Superclub-brädspel. Och alla de här tänkte vi låta ut våra patrons. Och vill ni vara med i den utlottningen, se till att bli patron innan den sista juli. Så gör vi dragningen den 1 augusti. Och utöver att vara med i utlottningen så får man även då tillgång till vår messenger-tråd. Där vi hjälper till, delar med oss utav ja, saker som kommer på presskonferenser. Saker som kommer kring ja, men laguppdateringar, information som läcker och sådana saker. Och här har vi ju ett stort gäng, Fredrik, som hjälper oss att hålla koll på allting. Men vi är även aktiva där och man kan skriva in frågor. Normalt sett har man bara lyssnat frågor i podden, men här kan man skriva in frågor under veckan och få hjälp både av initierade människor som är patrons, men också oss.
Jag också bollar det här grejen. Har ni något mer som har tänkt på det här? Så bara, ja, fast han är avstängd. Ja, det är därför ingen har tänkt på det. Ja, eller vad tycker ni framförallt så här nu inför säsongen? Det finns ju ett gammalt klassiskt sånt där Twitter, liksom rate my team, att man skulle liksom lägga ut det på Twitter och så skulle man få folk att svara på det, och det blev ju ofta ganska trött liksom respons på sånt. Där skulle jag säga att det finns ju ingen bättre respons än i Messenger-tråden liksom, att slänga ut, ja, men jag tänker att mitt bygge ser ut så här, vi ser redan nu bara några timmar efter att spelet har släppts att det bara forsar in. Olika typer av byggen, ska man ha med Håland, ska man ha med Sala, ska man ha med båda, ingen, ja men sköna tugget som man verkligen vill ha med liksom med polarna, men polarna är inte lika intresserade. Ja, men då har du fan hundratals polare i en messenger-tråd och bara det gör ju att liksom det är bara in patreon.com svenska FPL, regga dig och kom in i värmen.
Ja, utöver det så har man förtur bokat våra FPL-event som vi gör med Glenn Sportsbar, våra fysiska FPL-event, och de brukar bli fullbokade nästan utav våra Patreons, så att vill man vara med där, se till att vara Patreon. Vill man hänga med på våra poddresor, såklart blir det en poddresa även till våren nu. Ska vi gå ut med det, Stefan, eller ska vi hålla på det? Vilken match det blir?
Ja, det är väl spikat egentligen.
Ja, men det är det. Det är spikat. Det blir Fulham Liverpool. Vi drar till London som vanligt. Kan se lite extra matcher. Vi kommer se Fulham Liverpool. Nu har jag inte i huvudet vilken dag det är. Är det i april kanske?
Första helgen i april då?
Ja, någonting sånt. Kan förhoppningsvis möta våren i London. Se en fantastiskt fin arena i Craven Cottage. Se Liverpool förhoppningsvis få stryk där. Jag led hårt på Selhurst Park senast när United fick stryk 4-0 mot Palace. Så jag ska jobba in. Antingen hänger man på som Liverpool-supporter och tar rygg på Fredrik, eller så hänger man på mig och Stefan och jobbar hemma vinst för Fulham. Vi kommer såklart komma ut med mer information om det här, men för att boka allra först, då behöver man vara Patreon, och vi gör väl som förra året, vi ger 500 kronor rabatt till de 10 första bokningarna som görs, och då behöver man typ vara Patreon för att kunna få det. Så patreon.com/svenskafpl. Utöver det ska jag nämna att vi såklart även fortsätter med våra Discord-sändningar som vi gör. De kanske är mest värda så här i början av säsongen när det är wildcard-säsong och sånt där, men utöver poddarna så gör vi ju Discord-sändningar där man som Patreon kan vara med, ställa frågor kring våra val, hur ser våra lag ut, vem, ja men få återkoppling på sitt lag som man håller på och bygger och sådana saker. Så att vi välkomnar med värme fler in i vårt Patreon-community. Ska vi gå vidare till priserna då som är släppta, och nu är det ju alla priser. När jag förberedde det här så hade vi ju fått en jäkla massa olika gubbar, och det är framförallt dem jag tänkte fokusera på, men vi kan såklart fokusera på hela spelet nu. Får vi se hur mycket det blir utav övriga. Och Stefan, den största grejen är ju att vi har den högst prisade FBL-spelaren någonsin i Erling Braut Haaland. Dessutom får man skjuta in i att den näst billigaste forwarden kostar 6,0 mindre i Ollie Watkins. Vad säger du? Haaland, gillar du det eller?
Jag älskar det. Alltså, jag älskar prissättningen generellt, för att det kommer göra sådana uppoffringar. Och man kommer inte ha råd att ha alla bra spelare som man hade förra året. Och det här är någonting som, ja, men som jag verkligen har velat haft. Även om det känns såklart jobbigt när man sitter där och ska ta ut sin draft, så inser man ju att, ja, men om det inte är jobbigt, då kommer ju alla sitta med ungefär samma lag. Vilket var känslan i fjol. Så det kommer säkert komma komma fynd och så även i år. Men det finns många bra spelare som vi vet redan är bra. Som kostar mycket. Och du kommer inte ha råd med allihopa.
Nej. Fredrik, vad känner du? Vi har en Mohamed Salah prisad 12,5 och sen måste du ner till 10,5 för att hitta en Cole Palmer och sen är det Haaland på 15,0. Skulle det vara så att Egyptien väljer att gå till Saudi eller så, för det lär väl komma bud, är det ett år kvar på kontraktet, då har vi alltså en spelare prisad 15,0 och nästa 10,5, och även med Salah så har vi en spelare som är 2,5 billigare. Det är ett ganska stort glapp.
Ja, och för liksom att det här roliga som jag håller med Stefan om kring Haaland ska fortsätta och vara liksom gällande, då vill det nästan till att Salah är kvar i spelet. För att försvinner han så tror jag att det kommer att då kommer liksom då kommer Haalands TSB att stiga som en inverterad Trump-aktie liksom. För då blir det mycket lättare att få in honom och sen så har du bara fallet ner. Jag känner lite när man har suttit första timmarna här nu att man nästan får välja Haaland eller Salah och så bygga därefter. Och det tycker jag är jätteroligt att det är så pass svårt att få in båda och att det är så mycket uppoffringar som måste göras. Så att jag hoppas verkligen i dubbel bemärkelse att han blir kvar. Både spelmässigt för Liverpool och spelmässigt för FPL. Det är roligt, det ska vara svårt. Det gör ju liksom bara att men vi måste tänka lite mer. Man kan inte bara autosätta allting i sömnen. För då finns det liksom ingen vits med spelet. Så att, nej, det är mycket spännande och mycket spännande prissättningar. Det är klart det är det. Liksom. Det är ju en jävla godisbutik du får kliva in i. Men ja, du har ju ändå spottat en hel del sådana här ögonbrynshöjare lite så här i skymundan. Även om det är klart att det är Salah och Haaland som drar de största rubrikerna.
Ja, Fredrik, nu är det ju precis släppt bara några timmar sedan, men Haaland, spontant är ni i ditt bygge när vi startar igång säsongen här om en månad ungefär i mitten av augusti?
Ja.
Ja, Stefan då?
Inte lika säker.
Nej, och jag är också dit. Grejen är, det handlar ju inte om, du pratar om Haaland eller Salah, jag tänker så här, går jag utan Haaland? Då sparar jag minst in 6,0. Går jag utan Salah, ja men då går jag förmodligen ner till någon av de här. Vi har Palmer 10,5, vi har Saka 10,0, vi har Son 10,0, Foden 9,5. Det är inte sån differens, men helt plötsligt kan jag spara in 6 miljoner. Och ja, det är en jätteskillnad att gå på Watkins eller Isak eller Haaland. Det fattar jag också. Men det är den här skillnaden. Är det liksom Salah till Saka, ja, 2,5. Jag är jäkligt osäker. Jag har inte hunnit kika på det här. Men jag tror att man kan få ett sjujäkla bygge utan Haaland. Det är min spontana tanke. Är det liknande dina tankar går, Stefan?
Ja, exakt. Och sen det enda som talar emot egentligen, för att jag tänkte att jag ska vara utan Haaland, men det enda som talar emot är väl att det är Ipswich hemma i Game Week 2 och man kommer sitta där liksom och bara ja, tänka att nu förstörs hela säsongen. Men ja, det är det som är kul. Och liksom, vem vill egentligen ha situationen vi hade i fjol när han väg till 95% liksom och alla hans poäng var noll värda. Det var ju värdelöst. Så att det här blir ju mycket roligare oavsett om, det kommer alltid vara spelare som kommer vara väldigt högt ägda och man tjänar inte så mycket på dem, men man vill ju inte se någon som är ägt till 90%.
Nej, och tidigare har vi pratat mycket om det, att för att få in en så dyr spelare då är det ett wildcard som krävs. Vi ser från Game Week 7, då är det Fulham, Wolves, Southampton, Bournemouth, Brighton efter varandra för City. Ja, men om man kan spara ihop till 3-4 gratisbyten, ja men då borde man kunna få in Haaland ändå, eller?
Ja.
Jag har inte alls landat det här och jag har inte ens försökt sätta ihop en trupp, men tanken har ju såklart slagit den att gå utan. det slutar väl med vi alla tre sitter med honom där till Game Week 1. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att någon av oss går utan. Vi ska säga det. Det är deadline fredag den 16 augusti. Och den är klockan 19.30 gissar jag. Det är United Fulham spelar kvällen fredag. Och gissar att det är klockan 9. Och sen så är det ju lördagsmatcher.
Vilken är tidiga lördagsmatchen förresten?
Tidiga lördags. Ja, det var tydligen Liverpool. Det är tydligen Ipswich-Liverpool. Så ni fick en riktigt tuff start dock.
Skulle säga att det är fan värdelöst att börja borta mot en nykomling alltså.
Ja, det beror på vilket narrativ man vill lägga till ändå, skulle jag säga. Ja, jag har hört om tuffare matcher.
Ja, absolut så. Jag hade hellre haft Ipswich hemma i andra. Så.
Ja, nu var glad nu att ni fick tidiga lördagsmatchen. Och Klopp kommer ju inte gnälla om det, gissar jag.
Slott kommer gnälla istället.
Precis. Fint är det. Vi ska gå vidare och prata priser. Vi har nämnt Haaland, vi har nämnt Salah, vi har nämnt några andra i förbifarten. Men ska vi börja med forwards då? Haaland på 15, vi har Watkins på 9, Isak 8,5, Havertz 8. En drös på 7,5. Solanke, Tony, Jackson, Mateta, Darwin får nämna några. Stefan, mina ögon och jag har sett Twitter också har fastnat vid samma spelare. Är betydligt billigare. Vi har en João Pedro 5,5. Förväntad straffskytt, ny tränare, kanske inte lika mycket rotation.
Nej, och en av de största liksom, ja, men de som drar, en av de som drar störst fördelar utav nya bonuspoängssystemet också kan jag tillägga. Så att, han är ett riktigt shout så här tidigt.
Det luktar tredje forward på João Pedro. Och ska man spela honom i vissa matcher. Vill man gå riktigt hårt kan man ha som andra forward. Vi får ju såklart se. Vi ska följa upp och det kommer vi göra här i podden. Hur går det i försångsmatcherna? Vilka är det som ser ut att vara i en startelva i respektive lag? Och sådana saker. Men João Pedro 5,5. Fredrik, känns lite lågt eller?
Ja, lite lågt pris. Det blir ju lite déjà vu-känsla här nu. Som han var också den här liksom, snackespelaren inför förra säsongen. Kanske lite annorlunda liksom position då, men han var ändå liksom en snackis då också. Absolut, han sitter ju i första draften man gjorde. Men jag tycker mina ögon dras ändå mest till Alexander Isak faktiskt. 8,5 tycker jag var ganska snällt prisat. Fint spelschema inledningsvis. Och där tror jag det kan straffas. Alltså Southampton hemma första matchen. Ja, det är, jag tror att det kan liksom, det kan smälla rejält på St. James's och gå utan Isak för, i Game Week 1. Det har jag svårt att se mig själv göra.
Dessutom ett Newcastle som förra året höll på att kämpa med ett jobbigt Champions League-dubbelspel. Numera helt utan Europa. Vi har såklart en Callum Wilson prisad 7,0 i spelet. Men Isak är väl tydligt första val och det är en grej när man spelar i Europa, en helt annan sak annars, så att vi tror väl att han ska starta mycket. Stefan, Alexander Isak, vill du ha en svensk i laget?
Absolut. Nej, men han och Watkins är väl liksom de två som redan är mest populära i spelet. Ja, men jag gillar Isak mest utav dem. Men Watkins är också en väldigt stark shout för 9 om man nu väljer att gå utan Haaland.
Och tydligt omvänt där Aston Villa som helt plötsligt ska ut i Europaspelet. Och vi får se hur det påverkar Watkins. Jag tror inte att han kommer roteras på samma sätt som Isak kommer göra. Men det kan finnas en tendens av tröttkörning när Champions League väl drar igång. För det är klart att han ska spela där, eller hur Stefan?
Absolut, men jag tänker att de har ändå så pass fin öppning och CL drar igång efter några omgångar. Så att det där blir nog ett bekymmer som man sitter med lite längre fram. Jag ser inte att det ska vara något som jag lägger jättemycket vikt vid när jag tar ut Game Week 1-bygget.
Fina Arsenal hemma den 24 augusti, Game Week 2.
Ja, där får jag gärna inte göra ett skit.
Ja, men helt är det. Jag håller med. Watkins och Isak Nej, men jag kan ändå tycka att de är rätt okej prissatta. Man kan inte gå hur spelschemat ser ut i starten och så. Och jag gillar just det här att det är ett sånt jävla dropp från Haaland ner till liksom den näst dyraste forwarden i Watkins. Stefan, när vi ändå är inne på det, Havertz, han är omklassad till forwards. Mycket som vi var inne på i avslutningen av förra säsongen, att vi trodde att han skulle bli det. Prisad 8,0, hur går tankarna?
Ja, nej, men jag kommer ju såklart hålla uppsikt där. Dels så vet vi inte riktigt vad Arsenal hittar på transfermarknaden. Men känslan är i alla fall för min del är att han kommer vara startnia i Arsenal. Ja, men då finns det ju såklart intresse. Men jag tror som sagt med både Watkins och Isak med fina matcher i början så är de mer intressanta för mig än Havertz just nu.
Vi har en Jesus på 7,0. Han kommer förmodligen få lite spel till. Det är svårt att se att han inte alls kommer finnas till. Så det kan man väl lägga till där. Fredrik, 7,5 segmentet. Ska vi säga Liverpool forwards. Vi har en Darwin Nunez som har varit ja, men verkligen i spotlight i vad heter det? Copa America. Vi har även
en Cody Gapko för 7,5 också. Alex finska uppkoppling verkar ha gett sig där. Men vi bara tar över helt sömlöst, Stefan, och fortsätter. Jag misstänker vart Alex var på väg någonstans. Cody Gapko 7,5. Darwin Nunez 7,5. Ja, det är ju ett Liverpool-segment. Vi kunde haft en Diogo Jota som ju inte är kvar som anfallare. Spontana känslan är jag Gapko gjorde ett bra EM. Sen vet vi att tempot är lite lägre EM än vad det är i Premier League. Nu kommer det visserligen in en holländsk tränare och det ligger ju till nära till hands att tro att han har liksom en förkärlek för Gapko. Dock så tror jag kanske att Gapko kommer att operera mycket utifrån från vänsterkanten. Och då känns det ju lite märkligt att han ska stå som forward. Jag vet inte vad du säger kring det, Stefan, att han står som forward och han ska spela vänsterkanten och Darwin Nunez i mitten. Hur ser du på att Gakpo är listad som forward?
Ja, nej, men det baseras väl liksom på förra säsongen så där har de väl gjort en statistisk avvägning. Men det som fortsatt är problemet i Liverpool för mig är ju att ja, men här och nu så vet vi inte vad som kommer vara tilltänkt första elva. Och det kommer ju vara viktigt, såklart. Ja, det vet ju inte du heller nu liksom, men ja, men vi vet ju inte om Salah kommer vara kvar eller inte heller och sådana saker. Så att jag tycker Liverpool känns väldigt osäkert just nu. Men jag kikade lite snabbt på de här förändringarna i BPS-systemet och noterade att många Liverpool-spelare gynnas av det också. Så att det är också en aspekt att ta in i det.
Ja, där finns wifi. Nu är jag tillbaka.
Ja, det är bra. Vi har kört på här så att det är bara prata på. Vi har pratat Liverpool.
Ja, vad härligt. Jag vet inte var ni har pratat kring Liverpool riktigt eftersom jag helt har varit ute i skuggan. Det man kan konstatera det är väl att vi har en Mohamed Salah prisat 12,5 och sen har vi liksom 7,5 nivån där vi har både, om vi går in på mittfältare och anfallare, Jota, Diaz, Darwin, Gakpo. Som sagt, nu bollade jag upp innan jag försvann, hoppas jag, Darwin och Gakpo.
Ja, men precis. Och jag sa när du var borta, Alex, att Gakpo tror jag kommer att operera allra mest från vänsterkanten. Och det är lite märkligt att, jag förstår ju som Stefan var inne på, att de har kollat statistik från förra säsongen. Men jag tror att han kommer att spela mest på vänsterkanten. Och att han då står listad som forward känns lite sådär. Och så är Jota helt plötsligt mittfältare. Och han tror jag kanske kommer att byta av Darwin ganska mycket centralt. Så jag tror att det kommer att visa sig vara lite bakvänt. Kommer Diogo Jota in i sina streaks som han kan göra, då kan det för 7,5 vara ett kalasalternativ på mittfältet. Även om Luis Diaz kanske känns mer liksom gjuten så. Men det var ju lite gissningstävling inför förra säsongen med Klopp. Hur front trean skulle se ut när den var som bäst. Ja, men fan, slottmaskinen, den bara står och rullar nu. Ingen jävel har ju någon aning om hur front trean ska se ut. Så att det är ju verkligen liksom stoppa när du känner för det och se vad det är som kommer upp för trea. Men är Salah kvar i han given i övrigt så känns det väldigt öppet beroende på vad Arne Slott tänker sig. Så att, wait and see för egen del på Liverpool helt klart.
Stefan, vi går över på de andra 7,5 anfallarna. Vi har ju som sagt Solanke, Tony, Nicholas Jackson och inte minst Mateta som avslutar säsongen oerhört starkt. Är det någon av dem du tycker står ut mer än någon annan?
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door. Or pool. Or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more. Download Instacart for free delivery on your first three orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Nu har inte hunnit kolla jättemycket på spelschema, men jag tror att jag kommer ha svårt att få plats med någon av dem ändå, för att jag tror att min tredje anfallare kommer behöva vara billigare än så. Om jag ska välja, jag vet inte. Jag tror att de är nog sådana spelare som kommer vara användbara under säsongen, men jag ser mig nog inte börja med någon av dem.
Nej, jag tycker ju Mateta är spännande. Jag vet inte om jag bara liksom kvar någonstans på Sellers Park där och se han mitt United, höra den fantastiska ramsan om Mateta. Men även liksom, jag tycker inledande spelskärna Brentford, West Ham, Chelsea, Leicester, United, Everton. Ja, det är första sex. Låter inte omöjligt. Fredrik, dina tankar?
Nej men absolut, det är väl att Olise har gått till Bayern, ett rejält tapp för Palace, så att jag vill gärna se dem lite i starten där och se hur de kommer igång. Samma sak egentligen med Brentford som känns svårbedömda, tyckte Thomas Frank gick lite sådär på sparlåga, lite tomgång förra säsongen. Men Ivan Toney mellan Game Week 6 och... vad ska vi säga, 13 har ju ett mummigt jävla schema alltså. Kanske är det precis vad de behöver, komma igång där lite och sen smaska in en Ivan Toney i Game Week 6, West Ham hemma. 2+1. Kan sedan komma. Så att jag tycker det här är ett spännande segment. Jag tror kanske inte att jag kommer vara i det Game Week 1, men jag kommer garanterat vara där och kladda under säsongen en hel del. Och jag tror att det kommer utkristallisera sig så här liksom. Nästan must, inte must haves, men rejäla kap i den här. Får Nicholas Jackson, börjar han göra mål? Eller börjar Darwin Nunez göra mål? De två skapar ju lika många chanser som alla andra anfallare tillsammans. Så börjar någon av dem att göra mål, ja men då är det bara chippa in den personen.
Tänker inte att vi behöver prata så mycket om billigare spelare. Vi har nämnt João Pedro vid 5,5. Jag tycker det sticker ut. Annars... lite svårt. Vi har Richarlison på 7,0. Stefan, vill du nämna någonting där? Vi har varit inne på Wilson 7,0 också. Så har vi United-gubbarna i Höjlund och Sirkse.
Ja, nej, men en skadefri Richarlison tror jag kan vara intressant ändå. Han räknar jag absolut inte bort. När han spelade i fjol så gjorde han det bra. Jag misstänker att de kommer fortsatt vara väldigt offensiva. Så han håller jag span på. Sen kanske jag inte tycker att matcherna är liksom grymma till den början. Utan det ser jag väl sen. Jag vet inte hur... Ja, men João Pedros, han är ju såklart intressant. Men hans matcher är lite sådär i början. Han har väl två fina hemmamatcher. Men i övrigt så är det ganska tufft motstånd. Kanske inte tillräckligt med tanke på hans prislapp att hålla sig därifrån, men jag noterar i alla fall.
Ja, tycker de känns helt okej. Det är Arsenal som inklämd bort borta i game week 3 som är lite halvtuff kanske, men annars har han ju bra matcher ändå skulle jag vilja säga. Fredrik, jag gissar att du inte vill skjuta in någon tanke kring Lukaku 6,5 prislapp på forwards, så går vi vidare till mittfälterna.
Ja, det är snabbt vidare därifrån.
Ja, det är mest en kul grej bara att se. Ja, han tillhör Chelsea. Ja, det gör han. Mittfältarna, Salah 12,5. Och sen har vi ju det här premiumsegmentet kvar. Vi har en Palmer 10,5, rejält upprisad. Startade 5,5 förra säsongen. Vi har Saka, vi har Son, De Bruyne, Foden, Ødegaard, Bruno Fernandes. Det känns som att många av de här skulle man gärna ha i sitt bygge, men det är svårt att få ihop, framförallt om man ska trycka in en håla där uppe på topp.
Yes, och många av de här spelarna är väldigt bra, som skjuter mycket och drar på så mycket frisparkar. Så att troligtvis kommer många av dem ta mycket mer bonuspoäng i år, vilket gör liksom den funderingen ännu mer intressant, kan jag tycka. Jag tror alla de här kommer vara bra.
Ja, Fredrik, Foden, De Bruyne prisade samma. Jag vet inte ens om De Bruyne kommer vara kvar. Det finns ju rykten, men oavsett om han är kvar eller inte så känns det. Vi fick väl redan tronskiftet förra säsongen. Det är Foden som är gubben och jag har svårt att se mig själv och starta Game Week 1 utan Phil Foden.
Mm, ja, det är, även om han inte producerade så mycket i landslaget här under EM så omgivningen han befinner sig i City är ju väldigt tacksam för honom att frodas i så. Och som du säger, De Bruyne har ju liksom peakat kanske. Det luktar ju väldigt mycket gå till Inter eller Juventus, lite lägre tempo och kunna liksom, ja, vara den De Bruyne som har varit i Premier League. Ja, det vore ju för jävla sorgligt liksom. Det vore kul om han fortsatte spela fotboll liksom. Men ja, det blir vad det blir. Jag tror inte att De Bruyne kommer att vara ett alternativ under säsongen faktiskt. Foden på samma pris, jag tycker den känns lite märklig. Hade kunnat sett Foden något snäpp över där. Tycker också att höjer lite på ögonbrynen över att Ødegaard är 1,5 miljon billigare än Saka. Jag förstår att det är utifrån hur många poäng de tog förra säsongen. Men för egen del att spara in 1,5 miljon. Jag är ju inte Bukayo Sakas största fan. Och jag tycker att Ødegaard gjorde det väldigt bra förra säsongen. Känns som att han är en sån som the eye test säger att han vinner mycket frisparkar. Det gör väl Saka också på kanten, men Ødegaard är de ju på hela tiden inom grottar i mitten, skjuter en del. Martin Ødegaard får 8,5 för att lösa en täckning på Arsenal mittfältet. Jag är helt såld där just nu och då gör jag liksom Saka iskall för mig och det kommer jag ju få äta upp gånger tusen. Men det var ändå någonting som jag reagerade på när jag såg priserna.
Stefan, Saka, Ødegaard. Vi har en Ødegaard helt utvilad från ett norskt landslag som, ja, precis som Sverige har legat i solstolarna medan Saka och, ja, för den del Foden har kört hela vägen in i kaklet i ett EM.
Ja, nej, men det där är du inne på någonting och det glömde vi kanske nämna med Haaland också, att det är en till aspekt med han och Ødegaard kanske är de jag tänker på mest. Men många av de här andra är ju engelsmän som har varit i final i Europamästerskap. Och hur kommer deras fysiska status och mentala styrka vara när Premier League sparkar igång om 4 veckor? Det vet vi inte riktigt. Så Ødegaard tror jag absolut kan starta bra. Men, och jag tycker prissättningen är helt rätt, för jag tror även att, eller jag som har kollat på BPS-ändringen noterar ju att Saka är den som gynnas allra mest i Arsenal av det. Ja, det går gynnas också, men inte lika mycket. Så att det är intressant, men jag vet att Ødegaard, han har redan varit ute i liksom flera intervjuer och sagt att liksom, ja, men nu är jag redo, vi kör, nu ska vi liksom gå för titeln. Så att han kommer säkert starta starkt.
Ja, vi ska såklart köra som vanligt. Vi kommer ha ett avsnitt där vi bara pratar mittfältare, bara anfallare och går igenom. Det här spelet har precis släppts. Vi bara ger våra tankar kring det. Det vi inte har pratat om när vi kommer här, det är väl Palmer, Son och Bruno Fernandes som vi går på, den här lite högre prissatta mittfältarna. Stefan, har du någon tanke här? Palmer högt prisat. Vi skrev lite i vår interna chatt. Du sa ja, det är lite lågt ändå tycker jag.
Ja, jag tycker Palmer är, han stats är helt insane. Visst, han kanske fick någon straff för mycket i fjol. Men det spelschemat, liksom, de har sittit i första matchen, sen är det ju mumma. Han vill jag jättegärna få in i bygget från Game Week 1.
Mm. Och Son i Spurs då, han har ju vit tröja på sig, du hatar honom förmodligen, de möter Leicester borta i Game Week 1, Everton hemma Game Week 2.
Han är inte lika het på Son, känns som att han ändå liksom kanske inte är fullt lika het som för någon säsong sedan. Ja, samtidigt så tycker jag att det finns bra alternativ där i Madison som också gynnas av nya bonuspoängsystemet mer än vad Son gör faktiskt. Så att, och han kostar bara 7,5, så det tycker jag väl kanske är en intressant väg in i Spurs.
Mm. Jag tänker, för att vi inte ska bli allt för långrandiga och gå ner i liksom prissättning, men en stor snackis, Fredrik, det har ju varit att vi har hittat en Kunko som är omklassad till mittfältare. Han gjorde ju knappt några minuter förra säsongen, men han är inte nog med att han är mittfältare, han är även prisad 6,5. Mm. Jäklar alltså.
Ja, nej, men han är ju som en travhäst som går in som favorit och galopperar och så blir helt bortglömd till nästa omgång. Värvades ju till Chelsea som den stora stjärnan. Det var ju inte Nicolas Jackson som var stjärnan, det såg vi varför det var så. Utan det var ju en Kunko som skulle kliva in och bara göra allt. Och så blev det inte ens en tummetott, tänkte jag säga, det blev ingenting. Han var bara skadad mest hela säsongen. Och har han nu fått haft en bra försäsong? Och sen får vi väl se lite. Jag ser ju en Kunko liksom, han ska ju spela där i mitten, kanske droppa ner, styra lite. Jag ser ju inte honom som liksom en Harry Kane striker, liksom en striker som bara sticker, utan han vill ju vara med och vara med i spelet. Är det tänkt att han ska spela framför Cole Palmer, eller ska Palmer spela framför honom? En Chomaresca, det ska bli väldigt spännande att se hur han har tänkt sig att formera den där offensiva liksom klungan av spelare i Chelsea. Jag tror att det kommer kunna gå att plocka någonting bra utav det. Jag är lite sådär avskräckt av prislappen på Cole Palmer. 9 straffar han slog in förra säsongen. Får de lika många igen? Jag vet inte. Det vore ju en skänk från ovan om en Kunko klev in och bara tog sin plats för 6,5. För då vinkar åtminstone jag bye bye till Palmer. Frågan är det helt givet att det är Palmer som har straffarna för en Kunko eller?
Ja, absolut.
Det är det. Mm. Säger jag tvärsäkert på fyllan, men det tror jag, alltså sett i hans facit, men med det sagt, jag håller med dig, en Kunko är ju, alltså det är galet lågt prisat, och alltså jag tror inte att han ska in och störa Palmer. Jag tror han kommer spela bakom Jackson precis som han spelade i försäsongsmatchen innan han skadade sig förra säsongen och gjorde det förbaskat jävla bra. Palmer fortsätter utgå från en kant och har en ganska fri roll. Springer de i vägen för andra? Ja, kanske. Men jag vet inte. Madueke är prisat likadant. Han gjorde det bra förra säsongen i slutet där, men en Kunko är spännande, jag tycker det. Och sen, för att bara nämna någon innan vi går vidare till försvararna, så vi kommer behöva prata om det här i mittfältsgenomgången som är ett eget avsnitt, men Esse 7,0, Olise till Bayern München, gissar att han är på exakt alla fasta situationer inklusive straffar i det här Crystal Palace. Ja, såklart blir Palace ett sämre lag utan Olise. Men SS roll boostad, ja, 7,0 på honom. Jag tycker att det ändå är spännande. Stefan, har du stannat upp något VSL?
Nej, men det är ju såklart en jättehärlig gubbe att ha. Framförallt nu när man kan spara massa byten, så SS kan man ju vara trygg med att han kommer ticka på. Han har så många vägar till poäng och dessutom straffskytt nu, så... Det är en gubbe som är intressant. Så det, ja, mittfältet känns ju liksom, det finns väldigt mycket val som är intressanta faktiskt.
Mm. Men vi ska gå vidare till försvar. Vi kan ju spela in ett sånt där avsnitt med initiala reaktioner, och så har vi 4,5 timme. Vi ska försöka att inte göra det och istället komma med specifika avsnitt när vi har gjort lite djupare analyser. Men Fredrik, om vi går vidare till försvaret så har vi sett en spelare i Trent. Sänkt 7,0. Dyraste försvarare, absolut. Men ny tränare, men 7,0. Svårt.
Nu försvann Alex igen.
Ja, det tror vi. Det finns ja. Wifi-t.
Jajamän, men du kan ju få dra storyn om Trent här.
Ja, och vad är egentligen storyn om Trent? Den känns väldigt svårskriven just nu, givet liksom... Ja, men han var ju på något sätt utsedd att få bära hundhuvudet för England i VM efter premiär, eller EM där efter premiären, och sen så blev det snarare att han fick bara sitta bänk. Svårt att veta hur han mentalt är redo. Det har varit väldigt mycket snack om Real Madrid sista dagarna, att det ska ha funnits en kontakt under de senaste veckorna, och att han själv inte ska ha avfärdat det helt. Kan det vara Bellingham som har satt griller i huvudet på honom? Tro. Jag känner att det är väldigt mycket frågetecken kring det, och givet det vi var inne på i början där med ändringen BPS, så jag kommer ha svårt att få in en försvarare för 7 miljoner. Även om det är kul att han ändå är på en prisnivå där det går att få in honom, såklart. Det är lite svårt, men det är ganska lagom så. Men det känns lite så här fågelfiskel mitt emellan, och det vill inte jag ha för en premiumback. När vi har liksom en Pedro Porro för 5,5 eller en Saliba för 6,0. Som känns mycket tryggare.
Perkele, så mig wifi.
Ja, jag har precis sågat Trents chanser här. Nej, men skämt åsido, det känns alldeles för osäkert för mig för att kliva från start. Ny tränare, rykten till Real Madrid. Det EM:et som det blev med den jävla luftballongen som sprack. Nej,
det var inte hans.
Chas på Trent.
Okej, spännande. Stefan, Arsenal-försvarare, de är högt prisade i år, med rätta. Vi har White 6,5 och sen har de mittbackskollegorna i Gabriel Saliba på 6,0.
Ja, och jag kommer nog inte börja med någon av dem. För att jag tror att det är klart att de kan ta bonus fortsatt trots förändring av bonuspoängsystem. Men även de matcherna Arsenal vinner med 2-0 så får ju liksom de offensiva spelarna med BPS i år än vad de får tidigare. Så att liksom konkurrensen om de där bonuspoängsystemen kommer även vara hårdare i en 2-0-seger. Det ska vi ha med oss. Och spelschemat initialt är väl inte så här så att man känner att det är wow. Så jag tror att jag kommer hålla mig därifrån initialt i alla fall. Sen är de för dyra. Nej, jag vet inte. Men jag är nog mycket mer inne på att chansa med en Trent. Vi får se försäsongen här, men från början i alla fall. Med tanke på det grymma spelschemat som Liverpool har.
Fredrik, vi ska ju inte gå ifrån Liverpool helt med Trent. Vi kan ju gå ner till både Robertson och Van Dijk i prisa 6,0. Och sen har vi ju... Ja, men både Trippier och Guardiol prisar 6,0. Vi såg ju en Guardiol som spelar liksom offensiv vinge till vänster för City. Kommer han fortsätta göra det? Ja, jag vet inte. Bonusmässigt dock känns det ju oerhört intressant om man får någon motsvarande roll.
Absolut. Guardiol, får han fortsätta den där, då känns det ju som att är någon premiumförsvarare man ska betala för så är det väl kanske han. Som sagt, ny tränare i Liverpool, det är mycket som ska sätta sig. Det kommer vara lite nya defensiva instruktioner. Vi har ett försvar som har sett, nu ska jag vara snäll mot mitt eget lag, lite lätt virrigt ut de senaste två säsongerna. Och att det kommer ta tid att sätta allting liksom försvarsmässigt, ja, men spelmässigt överhuvudtaget, det får man nog räkna med. Därför tycker jag det känns lite sådär kallt att börja lasta in premiumspelare annat än Mohamed Salah som är i en liga för sig. Jag tycker att det känns, visst man har liksom ett fint schema och sådär, men nej, jag tycker det finns gott om andra alternativ faktiskt. Liverpool känns riktigt svala. Det är klart att du kan liksom pytsa in en Virgil van Dijk som kommer att få spela, men Liverpool kommer släppa in mål i början. Väldigt svårt att se Slott kliva in och hålla 4 raka nollor med liksom Liverpool i början. Det kommer ju typ inte hända, så att nej, chans på Trent, chans på övriga Liverpool-försvarare.
Och Stefan, vi ska ju säga det, det finns ju guldgruva att gräva. Normalt sett, vi har pratat om det flera säsonger i rad när vi började spela för en hiskelig massa år sedan. Då var man tvungen att leta från nykomlingar för att hitta någon vettig 4,5 försvarare. Nu, jag kollar 4,5 och säger så här, ja okej, okay. Copa America-vinnaren Lisandro Martinez 4,5. Jag ser en Dunk i Brighton 4,5. Konsa och Guay, alltså engelska landslagsspelare 4,5 i sina lag. Vi har Ben Mi 4,5. Vi har en Ait Nouri, Dan Burns som var populär alternativ förra säsongen 4,5. Det är inte så att det saknas spelare för 4,5. Vi har Mikolenko i Everton dessutom. Ja, det finns ju, och jag tror många som vill få in pengar i offensiven kommer behöva leta i det här häradet, och det finns alternativ.
Ja, nej, jag älskar 4,5-kategorin, och jag tror att i år kommer i alla fall jag inte ha som strategi att försöka få in många premiumbackar, utan det blir max en, är jag rätt säker på. Och vem det blir, det blir lite, ja men försäsongen utkristallisera. Blir det Trent eller blir det Guardiol? Det är väl de två som känns hetast för mig på förhand, med tanke på spelschema och eventuell roll då. Men sen tror jag absolut att jag kommer fylla övriga spelare med 4,5 backar.
Ja, nej, jag tycker det finns mycket värde i 4,5-segmentet. Jag gissar att du håller med mig, Fredrik.
Ja, alltså, jag tycker att det är en av de mest... Du nämnde ju liksom en rad där, och då nämnde du kanske inte den första spelaren som jag satte in i min första draft. Joakim Andersen. Alltså med det huvudspelet, hotet framåt... och kollar man liksom poängen från förra säsongen, då är ju han, ja men han är den enda topp 17 som kostar 4,5 i år. Nej, Andersen 4,5 mumma. Och så finns det lite fina så här, rotationer med typ Brentford, Crystal Palace roterar fint, Newcastle, Aston Villa roterar fint. Nej, 4,5 försvarare kommer man att ha en hel del, det är ju känslan just nu.
Ja, vi har ju som sagt Aston Villa-delen. Jag nämnde Konsa, men du har ju även de här offensiva alternativen. Matt Cash, vi har Luka Dign, vi har Moreno. Ja, det är ju gå in i den här liksom fällan i Villa-försvaret. Men vi får se vad försången ger. Sist men inte minst.
Man vill ju i alla fall ha stabila gubbar där, känner jag. Alltså så, här, yes. så att man inte håller på att ödsla massa byten på, oj nu är inte han ordinarie längre. Utan där känns det rätt viktigt, för att det är inte där man vill sitta och byta runt.
Nej, så är det. Sist men inte minst ska vi gå in på målvakterna lite kort. Det man kan konstatera är ju att de har ändå gjort någonting den här gången. Om vi bara kollar 5,5 målvakter. Ederson har ju ryktats lite i Saudi. Helt plötsligt kollar man Ortega, också prisad 5,5, precis som Ederson. Jag tycker ja, det sticker ut.
Ja, men det är ändå skönt att de har gjort så, för att annars hade hela spelet suttit med Ortega om han hade kostat typ 4,5 eller ännu lägre.
Och Ederson hade gått, menar du?
Ja, exakt.
Mm. Annars så utöver det, och det håller jag med om, det är helt korrekt prisat, så har vi ju som vanligt några som försöker locka vid 5,0, men vi kommer väl hamna där allihopa med 4,5 målvakter. Det finns alternativ. Jag antar att Fredrik kikar väldigt nära mot en Fläcken i Brentford till exempel.
Ja, det värsta är ju att deras schema är ju det kommer sluta med att man sitter där som en jävla liksom alkis med ölen som man inte borde dricka. Den där ölen, det är Mark Fläcken för mig.
För att, med sagt, schemat.
Ja, men alltså om du hittar honom med en roterande målvakt.
Ja, typ ska jag rotera i... för de har ändå Liverpool borta Game Week 2, de har City borta Game Week 4 och Spurs borta Game Week 5. Jag tycker inte det schemat är superbra direkt.
Nej, men om du hittar en roterande målvakt som har bra matcher 2-4-5, då har du en jäkla rotering. Och kolla Palace, de har West Ham hemma, Leicester
rotation.
Rotera dina målvakter du.
Jag får huvudvärk bara du nämner målvaktsrotation. Men absolut.
Ja, vi får se. Sen är det ju en del 4-5er som är intressanta som skulle kunna ryktas lite bort. Vi har Keller här i Liverpool, reservkeeper som är sugen på speltid. Ramsdale i Arsenal som också är sugen på speltid. Skulle någon av dem gå till ett annat Premier League-lag och bli given etta, så skulle ju det kunna vara liksom ett alternativ också. Målvakter tenderar ju, ibland är det någon 4,0 som sticker till någonstans också. Så att här gäller det verkligen att hålla koll, och det tror jag det kommer att och ändra sig en del fram tills...
Vänta på att du skulle nämna Robin Olsen där, 4,5.
Ja. Ja, men, han vill ju inte spela, han vill bara casha in, så det är skillnad. Han nämner de som vill spela.
Ja, men intressant är ju även att du kan hitta Chelsea startmålvakt för 4,5. Frågan är vem det är. Vi har Kepa, Petrovic och Sanchez, alla prisade 4,5. Min gissning är ju att Sanchez kommer vara valet för Maresca. Men förhoppningsvis kommer vi ha det svaret ganska klart till Game Week 1 med försäsongsmatcher och sådana saker. Och då en Chelsea-målvakt för 4,5. Men jag har svårt att leta mig upp på 5,0 för att hitta någon gubbe som ska klassa ut det. Det har jag verkligen. Så att Chelsea-målvakt 4,5. Ja, men det är taget. Det kör vi
och så
på.
Och så Matt Turner 4,0. Det kommer vara den vanligaste målvaktsuppsättningen.
Ja, jag tror också det. Ja, vi är sena. Klockan är plus en timme i Finland dessutom. Ska vi verkligen gå in på spelschema första matcherna, Stefan? Eller tycker du att vi call it a night?
Nej, vi har väl kört en timme här så det räcker väl bra. Så kommer vi tillbaka med det i en annan podd.
Ja, det ska vara initiala tankar. Därför får det bli det. Men jag vill skicka med alla. Gå med i poddligan om ni inte redan har gjort det. MPVBJ5, Svenska FBL-podden heter vi på Facebook. Där hittar ni även info om att gå med i Glenn-ligan eller Glenn Fantasy PL som ligan heter. Vi har ett swishnummer där, 123 35 67 138. Skicka över 275 spänn. Ha kul en hel säsong. Vinn fotbollsresor till höger och vänster. Vi ska ner med... Är det världssexan, Hjalmar? Eller kommer sjua, sexa? Till Madrid. Och kolla på fotboll här i slutet av augusti. Dessutom gör du en stor insats med 50 kronor direkt in till Barncancerfonden. Vi lämnar över checken som vanligt på Glenn-eventet. Nere på Glenn Sportsbar i Göteborg när vi har det här till hösten. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi tackar för vårt 276 avsnitt och är tillbaka med avsnitt 277 inom kort. Ha det bra. Hej då.
Ha det bra.
Ha det gott. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Are you ready for some hoops off?
Are you ready for some hoops off?
This is legitimately what you see people do right before they're going to fight. They take off their hoops, their earrings, because they don't want to get them ripped out of their ear. Mm-mm. And they get ready for battle. Hey, I'm Liz.
And I'm Karen.
And you're listening to Hoops Off from Luminary.
On this show, we take our hoops off to bring you the spiciest, the saltiest takes on each week's games. We'll also be reading books by our favorite players, reviewing Shaq-sponsored products.
And of course, we'll be bringing the tea.
Should I prepare the hot water?
Oh, you better prepare the hot water. Please make sure to follow the show on your favorite podcast listening platform.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.